Välkommen till På tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widersjö och Pernilla Kish. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur priset, hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Tjoo, vad glada ni låter idag, Frida och Elis. Ja,
jag får nästan lägga till Elis inledningen. Alltså. Han är med varje gång. Vi trodde vi skulle hinna spela in när han sov, men vi snickesnackade för länge så han hann vakna.
Men han ser pigg och glad ut. Det är ju härligt när man vaknar glad från sin sovstund, tänker jag.
Ja, det är mysigt. Mm. Han är glad. Han är glad för det mesta, så vi har kul. Mm. Ja.
Kul. Jaha, mm. Och nu är det ju sportlov då.
Ja.
Jag vet inte vad veckorna tog vägen, men i Linköping i alla fall har vi sportlov nu. Jag tror väl att göteborgarna har haft.
Ja.
Så nu ska jag passa på att vara lite ledig också och åka skidor som sig bör.
Vi ska åka
till en ställe jag aldrig varit på innan. Det heter Bjursås och ligger typ lite utanför Falun. För vi har kompisar som bor i Falun, så vi ska åka dit och hälsa på dem och typ ta en 2 skiddagar eller någonting. Men det finns ju Rommelpin också som ligger i Borlänge. Men det här är lite åt andra hållet då. Men det ser jättefint ut på bilderna och pisskartan och allting. Så det ska bli spännande att testa.
Vad mysigt.
Ja. När åkte du skidor sist, Frida?
Men vi åkte över jul.
Ja.
Det gjorde vi. Men, eller vi var ju iväg en vecka. Då. Och jag åkte inte skidor en enda gång.
Nej.
Nej, men alltså jag sa att vi skulle åka längd. Men så var det var så mysigt. Vi var ute och åkte pulka. Så men jag hyr imorgon. Och så helt plötsligt var det sista dagen. Jag var så omotiverad. Och det var så himla mysigt. Det bara var så här. Vi ville dricka choklad utanför stugan istället för att så här, ge sig ut.
Ja, men alltså, det är det som jag tycker typ är det härligaste med att åka till fjällen. Alltså bara vara i fjällmiljön. Det är mycket snö. Man grillar korv och det som du säger. Bara det här myset i stugan. Liksom. Jag skulle ju lätt kunna klara mig av skidåkning också.
Ja, men faktiskt. Jag menar så... jag hade jättemysigt. Så att, bästa skidresan hittills.
Bästa skidresan hittills. Gud vad härligt. Det låter billigt också, för det fasen är inte billigt med liftkort och hyr.
Nej, men det blir lite mer fika, tung.
Våffelstugan varje dag.
Ja, exakt. Nej, men det var typ så. Men det blir inte så mycket som skidhyran då.
Nej, precis.
Men det var härligt, det är lite skidor.
Ja.
Men då åker ni ut för hela gänget, eller?
Ja, det gör vi. Vi åker ut för det. Och det är jag och barnen som åkt lite de senaste åren. Har blivit lite så här halvspontana skidresor för del. Men nu ska min man med också. Han åker ju snowboard. Och barnen ser väldigt mycket fram emot det här. För jag tror att de var typ knappt åkt skidor med sin pappa, tror jag. Så de är väldigt taggade på det.
Vad kul.
Vi är ju egentligen ingen skidfamilj. Alltså min man åker ju till solen. Liksom i 10 fall av 10 om man får välja. Så att men nu blir det lite skidåkning. Så det blir kul. Mm.
Gud vad härligt. Och hur går det med leadsgenereringen nu då?
Leadsgenereringen? Jo, men du, den tuffar på. Vi firade lite med teamet i förra veckan att vi har nått vår milstolpe med att vi har genererat 100 leads nu sen vi startade. Och det är ju alltid en milstolpe, tänker jag, när man når 100.
Men alltså 100 är ju skitmycket. Gud vad bra jobbat. Wow.
Alltså, 100 kvalificerade bokade möten med liksom beslutsfattare i vår ICP har vi levererat då sedan augusti i ett team på 3. Så att, det är superroligt.
Ja, jättebra jobbat. Kul. Då är det, nu kommer det bli jättespännande att följa liksom utfallet på det sen också liksom.
Ja,
vi får mycket längs med vägen.
Ja. Nej, men vi har ju såklart satt upp en rigorös dashboard i HubSpot liksom, där vi kan följa då hur de här dealsen utvecklas och vad som händer med dem. Så det blir jättespännande, såklart.
Det var kul. Men vad heter det innan du drog iväg på sportlov och innan vi tog ledigt, eller vad man ska säga. Så hann vi ju prata lite med en kollega, Adam. Vad pratade du om, Pernilla?
Men vi passade ju på att ta Adam lite på tempen kring det här med AI, såklart. Jag tror att det är många där ute som känner lite AI-stress. Det byggs upp en liten stressig känsla, tror jag, kring det här med liksom, missar jag någonting? Vad är det jag borde göra? Liksom, och vad kan jag börja med idag? Liksom, att man har mycket frågor, tror jag.
Men jag tror också att det är en rätt så stor Alltså jag tror att det finns liksom en skala hur bekväm man är med AI. Och jag tror att det skiljer sig rätt så mycket. Jag tror att vissa marknadsförare verkligen ligger så här på, ja men långt ut på skalan, är skitgrymma och verkligen, verkligen använder AI i sin vardag. Sen tror jag vissa som verkligen kanske skulle vilja mer, men inte riktigt vet hur man kanske gör eller vad man kan göra. Och man fastnar lite i få tips om content.
Ja, men verkligen. Och jag kände själv också att jag hade mycket frågor liksom, som jag ville passa på att ställa då till Adam som är grym på det här och liksom har jobbat med AI i många, många år och varit fokuserad på det alltså långt innan den här AI-hypen kom. Alltså bara så här väldigt grundläggande egentligen. Så bara, men hur funkar det egentligen? Vad kan man liksom använda det till och vad kan man inte använda det till? Alltså så här mer vad funkar bra och vad funkar mindre bra. Alltså så. Så det passade vi på att fråga honom om.
Ja, så vad heter det här avsnittet är ju egentligen för att om man har lite AI-stress så kanske det här kan inspirera och lugna lite. Mm. Men jag tänker att om man känner sig skitgrym på AI, då kan man nog pausa här.
Eller hur?
Ja, men kul. Jag tänker att vi drar igång.
Mm, det gör vi. Varmt välkommen Adam till På tala marknadsföring. Hur känns det här?
Jo, men det känns bra. Och tack för att jag fick komma.
Tack. Ja, men det är så glad att vi ska få prata lite AI med dig här idag. Men Adam, kan inte du berätta först, vad gör du på Exitec?
Ja, mitt dagliga jobb handlar mycket om dataanalys och sådär. Jag jobbar väldigt mycket med våra e-handelskunder. Hjälper dem att analysera sin data kring försäljning och kundbeteende och sådär. Men sen har jag också ett litet specialintresse för AI och har följt det väldigt länge. Och så där, så att det är också något jag tycker är roligt.
Ja. Gud vad spännande. Alltså jag är föräldraledig och det slog mig innan idag att när jag gick på föräldraledighet, att det var ju liksom, när var det? I början av april 2023, då hade liksom inte riktigt så här, det hade ju kommit med ChatGPT och allt så här, det hade smugit sig in i arbetsvardagen, men inte på riktigt. Och nu när jag kommer tillbaka i april i år, då använder alla AI. Det är liksom jag har varit hemma hela det här året där AI verkligen slog för gemene man. Det är rätt så sjukt att komma tillbaka till.
Ja, men det har ju varit verkligen på alla släppar under förra året. Och det blir spännande att höra lite nu, Adam, vad du tänker också kring den här hypen som har varit och kanske fortfarande pågår. Då. Varför är det så hypat med AI just nu?
Ja, men det är en bra fråga. Jag började ju intressera mig för AI kanske sådär 2013 eller något sånt där. Då var det ju en väldigt nischat fält liksom. De allra flesta visste inte nästan någonting om AI och sådär, inklusive jag själv. Men sen började jag läsa kontinuerligt och följa bloggar och sådär liksom. Och sen kan man väl säga att 2017 så kom det ett genombrott just med det som handlar om språkmodeller då, som nu har blivit ChatGPT. Ett nytt sätt att få AI att förstå språk helt enkelt. Och sen successivt har det då produktifierats. Och för nu för två år sedan så, eller knappt två år sedan så blev det ju ChatGPT då. Och då är det liksom mycket mer tillgängligt för alla. Man behöver inte riktigt. Tidigare var ju AI något för stora företag som hade oerhört mycket data som kunde träna sina egna modeller och så vidare. Och för de allra flesta så var inte det aktuellt. Men just ChatGPT, den handlar ju inte så mycket om data. Den är ju redan tränad så att säga. Så den kan man ju använda oavsett hur litet bolag man är eller liksom i sitt privatliv och allt så liksom. Det. Och det är något nytt. Och det tror jag är det som har gjort att det har blivit på alla släppar.
Men Adam, har du något exempel på när du använder ChatGPT i ditt privatliv?
Ja, absolut. Ja, min son, han går på gymnasiet och läser teknik. Och när vi satt och skulle göra några uppgifter han hade, så kan man liksom ta ett foto på en på en uppgift, skicka in den till ChatGPT, be den förklara steg för steg lösningar och sådär liksom. Så wow. Det är ju helt fantastiskt. Det är som att ha en liten hjälplärare i fickan.
Mm. Ja, det är kul. Jag har använt det till recept och att skriva inbjudningar. Så att det är inte mer avancerat än så. Pernilla, har du använt det till något hemma?
Nej, inte hemma så, men jag lite jobbigt har jag använt det framförallt kanske för översättningar och så också. Mm. Översättningstjänst så att säga. Och lite content idéer och så. Mm.
Nice.
Ja. Men du nämnde ChatGPT här som är det verktyget som liksom har fått AI att breaka för den stora allmänheten någonstans då under 2023. Finns det fler verktyg som marknadsförare har tillgång till idag? Vilka andra verktyg finns?
Ja, men det pågår ett ganska intressant krig, om man får kalla det så, mellan de olika stora techbolagen. Och Google, ChatGPT ägs ju då av ett företag som heter OpenAI. Och de i sin tur ägs av Microsoft. Så att Microsoft står ju bakom ChatGPT kan man ju säga i någon mån då. Mm. Google som är den andra stora jätten, de har ju också sin egen chatbot som heter Bard. Och den finns tillgänglig så man kan chatta med den då. Och den fungerar på samma sätt som ChatGPT. Jag tycker väl att i dagsläget är den lite sämre, men det där håller de ju på att förbättra hela tiden, så att det kan ju skifta från månad till månad. Men min känsla är att Google ligger väl kanske lite efter än så länge då.
Just det.
Men sen finns det lite andra chatbottar också, som Anthropic finns den som heter. Vissa av de här måste man komma från USA för att kunna använda, så då får man använda en VPN för att få tillgång till dem. Men sen så har vi ju Bing som är Microsofts egen chatbot då. Det är samma teknik i bakgrunden som ChatGPT då.
All right. Snyggt. Då har vi fått en liten förklaring till det också då, vad som finns egentligen.
Men för jag upplever så här, när jag är hemma då uppenbarligen med en liten, så försöker man ändå hänga med lite så här, liksom, vad som pågår, vad som kommer, vad som är nytt och man kan använda AI till i arbetsvardagen. Men jag upplever att det kommer sjukt många bra listor på, du kan göra det här och det här och det här, det här, det här. Men det är ju inte så specifikt. Jag menar, om det på en lista till exempel står att man kan använda AI för att förbättra kundupplevelsen. Vad innebär det? Hur ska man förbättra kundupplevelsen med AI? Vad kan man faktiskt göra och hur gör man det praktiskt i arbetsvardagen? Så jag tänkte om vi stegar igenom några saker som vi har sett på listor och liksom pratar om hur man faktiskt gör det där i praktiken. Så tänker jag att det hade underlättat en del när jag kommer tillbaka efter min föräldraledighet då.
Ja, men bra idé Frida. Det tycker jag absolut vi gör. Men om vi börjar från allra första början någonstans då. Hur gör man ens för att formulera en fråga på rätt sätt? Du nämnde liksom att ChatGPT, den är redan tränad exempelvis, den här modellen. Så hur ska jag då ställa min fråga för att få bästa möjliga användbara svar helt enkelt? Är något tänkt
där? Jag brukar tänka att man kan förhålla sig till ChatGPT lite som man gör med en oerfaren kollega på ett sätt. Man ska vara så tydlig som möjligt och så specifik som möjligt för att liksom inte ska missförstå vad man är ute efter och sådär. Och hellre att man är övertydlig och lägger lite extra tid på att faktiskt förklara resultatet man vill ha än att man gör det för lite liksom. Så att ju mer tydlighet desto bättre. Sen kan det ofta vara bra att be ChatGPT anta en persona, eller liksom för att det som den skriver ska få ett visst utseende. Vill man till exempel att en text ska verka väldigt professionell och väldigt saklig och sådär, då kanske man säger att ja, du är en forskare inom ämnet eller vad det nu kan vara liksom, eller du är en läkare, för då liksom, den har ju tränats med massvis av olika texter skrivna av olika människor och olika typer av människor och sådär. Och då behöver man liksom specificera hur man vill att just den här texten som jag ska skriva nu ska se ut och uppfattas. Så just det kan man göra. Vill man att den ska prata om ett ämne eller att det ska vara en text om ett ämne, då kan man liksom klistra in en hel bloggpost om det ämnet överst i konversationen, och då tar den liksom hänsyn till den texten när den sen skriver sin egen text och så vidare. Så att sådana där trick finns det ganska mycket, men det är ett nytt område det här, och alla provar sig fram och sådär. Så jag skulle säga att det allra bästa är att försöka använda ChatGPT till så många olika saker som möjligt. Lära sig vad som funkar och vad som inte funkar. Diskutera med sina kollegor vad de använder till och på vilket sätt de fick bra resultat och sådär. Det tror jag är en nyckel, att man liksom delar med sig också av sina erfarenheter kring det här. För att annars går ju alla på samma tabbar och sådär.
Verkligen. Men det var ju ett jättespännande tips, tycker jag. Att be ChatGPT anta olika personas. Och där är du inne lite på en av de här punkterna som ju handlar om att skapa innehåll för olika målgrupper till exempel. Det är väl det man kanske hört allra mest om egentligen. Och där har jag förstått då att man kan använda AI egentligen som någon, och ChatGPT i det här fallet, som någon typ av idéspruta. Har du några tips där då till exempel?
Jo, men där tycker jag att man ska jobba iterativt, så att säga. Det är svårt att få ChatGPT att skriva en riktigt bra text i ett enda svep. Liksom. Börja istället med att be den liksom spåna fram kanske vilka rubriker som en text ska ha. Eller vilket ämne till och med från början. Och sen så kanske den föreslår 10 ämnen, du tittar igenom dem, väljer de bästa som du tycker, och sen så när du väl har valt ett ämne så ber du den liksom skapa olika rubriker, vilka stycken bör finnas i den här texten, och sen så tar du det stycke för stycke och så vidare. Så att man jobbar i flera steg och hela tiden väljer de bästa förslagen. Sen behöver man ju ofta redigera för hand också, så att man, det är väl sällan man kan använda en text bara rakt av, men det är ofta bra som ett utkast liksom.
Just det.
Men när man tänker liksom SEO-mässigt och att alla texter blir samma liksom, om vi tar ett område vi jobbar med som ERP, det är många företag som jobbar med ERP, många använder AI, blir alla texter liksom mer och mer konformas till samma typ av innehåll? Nu kommer vi se det som en effekt här nu, att alla använder ChatGPT och den ger ungefär samma resultat i alla.
Ja, men så kan det ju vara, absolut. Och då behöver man ju vara lite påhittig. Kanske till exempel jobba med det här med persona som du liksom skriver i din prompt att du vill att den ska anta en viss roll. Och så får du hoppas att inte alla andra företag har jobbat på samma sätt och sådär. Så att det kan ju vara ett sätt att få lite mer diversitet i texten och sådär. Liksom.
Ja. Men jag tror man måste vara rätt så påhittig för att faktiskt få ut unika förslag och unik text. Men som du är inne på, experimentera mycket.
Ja,
väldigt generiskt som alla andra också skriver.
Just det. Och kanske styra lite där, och precis som du sa, de också med kanske börja med huvudrubriker, välja ut några stycken och sen få den att föreslå underrubriker och välja ut några stycken, så att man liksom nästan trattar ner det då åt vilket håll man vill att det ska gå också, tänker jag.
Ja. Och till exempel när man jobbar med SEO då, sökmotoroptimering, då kanske man själv har tagit fram ett antal sökord som man vill ska ingå i texten och sådär. Och då kan det vara bra att skriva att planera innan du skriver texten, planera på vilket sätt du kan få in de här sökorden, vilka stycken varje sökord ska ingå och så vidare. För då skriver den en liten förtext där den förklarar hur den har tänkt, och då blir ofta texten bättre än att den liksom on the fly ska få in de här orden i texten. Då kan det bli lite hipp som happ, medan om man ber den att planera sin text först så blir det ofta lite bättre då.
Just det.
Ja, men det är bra tips. Sen finns det ju liksom det här, för det här med innehåll tror jag att många ändå har börjat testa och sådär. Men jag tänker på, liksom, om man, låt säga att man funderar på, ja men finns det något nytt segment av kunder vi inte har utforskat än som vi kanske skulle kunna göra? Där man inte har något, man har egentligen ingenting att gå på. Man vill bara fråga så här, finns det något vi inte har tänkt på att vi skulle kunna göra? Hur ska man liksom, hur ska man ställa en sån fråga? Kan man mata in då? Nu är det väldigt ledande. Kan man mata in information som den sen liksom jobbar med? Berätta, Adam.
Ja, men det är lite som jag var inne på innan, att man kan ju, alltså i en konversation med ChatGPT eller vilken annan sån här chatbot som helst, de funkar ju väldigt lika, så tar den ju hänsyn till allt du har sagt i just den konversationen innan. Det är viktigt att komma ihåg att i alla fall så som de är uppbyggda nu, så kommer den, tar den liksom inte hänsyn till sånt som du har sagt i en tidigare konversation. Så du kanske har bett den hålla en viss tone of voice eller vad det kan vara liksom. Men det gör den ju inte automatiskt i nästa konversation då, utan då har den ju glömt att då börjar den ju från noll, om man säger så. Men däremot i samma konversation, allt som ni har skrivit i den konversationen, det tar den ju hänsyn till. Så då kan man ju i konversationen skriva så här: vi har gjort detta och detta och detta, eller klistra in olika målgrupper som man redan har jobbat med och så vidare. Och så kan du föreslå några som vi inte redan har haft. Då tar den ju hänsyn till det när den har sett innan. Liksom och sådär. Så att på det sättet kan man ju jobba genom att ge den bakgrundsinformation som den sen tar hänsyn till. Då.
Mm. Och behöver man, hur ska man tänka då med GDPR och liksom informationssäkerheten? Så här, om vi skulle liksom ladda upp hela vårt kundregister till exempel för att få tips på liknande kunder eller segment. Alltså, hur ska man tänka där? Behöver man vara rädd liksom, som marknadsförare för att få sig den typen av information?
Mm, ja, jag skulle säga att det är lite skillnad i hur OpenAI i det här fallet, om det är ChatGPT, hur de jobbar med den data man skickar upp beroende på om man betalar för sitt konto eller om det är gratiskontot. Mm. Jag skulle rekommendera att man använder ett pro-konto som det heter på ChatGPT. Mm. För då får man, då garanterar det att de inte får använda den datan man, eller den texten man skickar upp liksom. Sen är det ju inte automatiskt så att för att man skriver en text i ChatGPT så riskerar det att hamna på nätet eller så. Det tror jag inte man behöver vara speciellt orolig för. Men det skulle ju kunna i teorin i alla fall vara så att den nästa version av ChatGPT tränas på all data som alla användare har gett den, och då kan den ju i någon mån liksom snappa upp dem, den information som står där då.
Just det. Man ska kanske vara lite restriktiv ändå och tänka igenom vilken typ av data man laddar upp helt enkelt.
Ja, precis.
Mm. Ja, det här med bilder då, det finns ju liksom en bildgenerator också. Hur kan man tänka bildbank som marknadsförare med hjälp av AI? Har du några bra tips där?
Ja, men det är ju någonting som faktiskt har öppnat rätt stora nya möjligheter. Tidigare så kanske man köpte alla sina bilder från en bildbank och sådär, och de var ganska generiska och tråkiga och sådär. Nu kan man ju faktiskt skapa den bilden man behöver on the fly. Och även redigera sådana bilder som man har. Man kanske har tagit en bild men så är det någonting tråkigt som man inte vill ska finnas med i bilden. Då kan man liksom markera det och så försvinner det och det ser fortfarande snyggt ut. Och så att, mycket sånt finns ju, och även liksom Photoshops senaste versioner har ju det här inbyggt i sig. Så att det går ju att använda det på det sättet, och det går att skapa bilder från ingenting med hjälp av en textbeskrivning och sådär. Det finns även produkter som hjälper till för en e-handlare att ta in, skapa nya produktbilder med liksom sina egna produkter med olika bakgrunder, om man kanske vill ha det i en annons eller sådär. Och det hände väldigt mycket där tidigare. För bara något år sedan så blev det halvdåligt. Jag skulle inte säga att det kanske dög för att ha i en annons, men nu de senaste jag såg så blir det riktigt snyggt, och det går liksom inte skiljare från en riktig proffsfotografs produktbilder. Så att det händer mycket där.
Coolt. Ja, men det är som du säger det. De här bildbankerna som finns är ju lite väl generiska emellanåt. Så att, det tror jag är välkommet för många marknadsförare. Att kunna skapa nya typer av bilder och produktbilder och annat. Men du var inne där på det här med annonser. Hur kan man jobba med att skräddarsy annonser då med hjälp av AI? Det tänker jag, det kanske blir en kombination av text och bild och så. Men
ja. Nej, men en sak man kan tänka på är att på de flesta annonsplattformar så kan man ju skriva mer än en rubrik och mer än en textbeskrivning i annonsen och så vidare. Och sen tar liksom, om det är Google till exempel, så visar de alla de här och ser vilken som funkar bäst. Och tidigare så kanske man inte tog sig den tiden, för då fick man hitta på alla de här texterna själv och det är svårt och sådär. Nu går det ju på ett ögonblick och bara ber ChatGPT att den här rubriken har jag skrivit, kan du hitta 10 varianter på den liksom? Och sen så kan man lägga in dem och då på så sätt så kan man få flera rubriker och flera texter och även flera bilder då, liksom, som Google sen optimerar och visar den bästa liksom.
Mm.
Så att det har ju fungerat innan och man har kunnat göra det, men nu kanske det går snabbare och få många olika varianter helt enkelt.
Mm. Coolt. Hur ska man tänka liksom kring det här med att AI tar våra jobb och sådär? Alltså det är ju allt från att marknadsförare och andra typer av kreativa yrken känner sig lite hotade, till att vi har de techgrundare som bygger bunkrar för att de tror att världen kommer gå under med hjälp av AI. Hur oroliga tycker du att vi behöver vara av dem?
Jag är inte speciellt orolig själv. I somras, jag vet inte om ni hörde, det var något sommarprat med en svensk forskare som var väldigt, väldigt oroad över det här och det var otroligt mörkt. Jag skulle säga att sen dess har det här nyanserats lite grann. Man pratar inte riktigt så mycket om det här med jordens undergång och så. Mm. Men det är klart att det finns risk för att det påverkar arbetsmarknaden på längre sikt. Men å andra sidan så har vi hela tiden haft olika teknikskiften där vissa arbeten har försvunnit, nya har tillkommit och på det stora hela har det ändå fungerat liksom. Risken är väl möjligen att det går något fortare i det här teknikskiftet än vad det har gjort tidigare och det kanske därmed får lite fler konsekvenser för samhället och så vidare. Men jag tror att det ändå ligger relativt långt fram i tiden. Det här med att helt byta ut en medarbetare mot AI, där är vi ju inte alls än, utan det är ju något som ligger långt fram skulle jag ändå fortfarande säga. Utan jag tror att det handlar om att de allra flesta kommer använda AI på ett eller annat sätt i sitt arbete som ett verktyg och bli effektivare och kanske till och med skifta om sitt fokus till roligare arbetsuppgifter och liksom automatisera sånt som är lite repetitivt och tråkigt och ha kvar de mer kreativa delarna själv då.
Just det.
Ja, men verkligen. Men vad heter det? Jag tänker att om det är någon där ute som har frågor efter det här avsnittet, får man jättegärna skicka dem till oss, så ska vi försöka, kanske då med hjälp av Ada, svara så gott vi kan på dem. För att jag tror inte vi hinner gotta i alla möjligheter som man kan använda AI till i det här avsnittet. Eller vad tänker du, Pernilla?
Nej, men verkligen. Jag tycker att Adam, du hade bra svar på tal i alla fall på våra top of mind-frågor kring praktisk implementation av AI som marknadsförare. Men jag tar med mig några av dina tips här kring att se de här bottarna lite som en kompetent assistent som kan liksom förenkla arbetet för oss på marknadsavdelningen. Jag tar med det här som du sa, testa och försöka lära oss av hur vi kan använda detta. Att man också behöver vara lite kritisk och noggrann med svaren man får tillbaka. Och så antar jag att vi kommer se mer av AI även i år då. Stort tack Adam för att du ville vara med. Vi kanske får tillfälle att återkomma till dig helt enkelt.
Så gärna.
Och stort tack till dig som har lyssnat. Om du tyckte det här var spännande och intressant så ska du prenumerera på den plattformen som du lyssnar på. Ha det fint!